varmt välkommen till ännu ett härligt avsnitt med PK-podden. Denna gång är det nummer 50. Man skulle kunna säga att det är halvvägs till 100.
Stor siffra.
Ja. Eller att det också är...
halvvägs till döden kanske.
Ja. Till och med närmare döden i livet om man tittar på medellivslängden i Sverige. Det är också
på
om
poddar.
Man ska använda en vanligt nyckeltal i bilar. Kanske inte poddar, den kanske kommer vara 1-100 på 4 år. Ganska lagom tycker jag.
Ganska lagom också. Mm. Givet hur alla andra har firat 100 så har vi liksom lika länge som vi hållit på med podden, vilket känns hur länge som helst, har vi väldigt länge på oss att komma på hur vi ska göra med avsnitt 100. Inte alls stressad, väldigt skönt.
Ja, vi har 2 år till på oss. För den som inte orkade räkna om. Den som sa det där förut var Hannes Hervjö.
Hej.
Hej. Förbundsordförande för Centerstudenter.
Ja.
Mm. Har massa andra strängar på din lyra, men vi behöver inte gå in på alla här. Karl Malmqvist.
Och dagens. Mm.
Tidigare viceordförande för Centerstudenter.
Ja, det kan
nej,
man säga.
Ja, men det är
men inte
för
den
fan...
främsta, inte nummer ett.
Jägare, statstjänsteman, ja, amerikansk inte... fotbollskännare.
Ja, det är inte så jävla imponerande, men jag är här ändå, så
ja, jag tycker det, ja, du... Ja, du hanterar ju större summor än både mig och Gabriel dagligdags.
Ja, Gabriel är nog...
Jag heter i alla fall Gabriel Bergin, har med mig danska bakverk till den här poddinspelningen.
Ja.
Det är väl det som är min
jobbar
claim,
privat,
claim to fame.
Ja.
Mm. Det gick väl okej?
Okay. Ja, det var bra. Det var bra ändå.
Bra.
Snygg cirkel liksom. Man förstår att du jobbar med att skapa privat värde, Carl med att hantera det värdet man beskattas dig på och för att sen ge mig då.
Jag tror inte man förstod allt det här av den presentationen. Det här är alltså, för den som har missat det, en politisk podcast.
Sveriges bästa politiska podcast.
Ja, det finns vissa som hävdar det.
Jag hävdar det.
Ja,
Trots att Hanna Fahl inte hävdar det. Det har vi inte pratat om. Det var för länge sedan som det kom ut en lista på DN.
Just det.
Och det vore ju väldigt pretentiöst och perspektivlöst av oss att ha några egentliga, på tal om dina claim to fame, så har ju vi väldigt låg claim to fame eller clamor for glamour. Men
jag var när du säger Dina, menar du Hanna Fahl då?
Nej, men jag menar Dina, du pratade om liksom vad våra olika personliga claim to fames var. Mm. Att mina var att jag var typ jägare med noll fällda djur på CV. Då kan ni fundera på resten av mitt livs accomplishments. Det är inte så jävla imponerande.
Nej.
Nej, men jag bara noterar någon typ av politisk bias till förmån för vissa åsiktsinriktningar, men så fick jag det sagt.
I den här podden?
Nej, ja, i den här podden är biasen.
Men också i
den här tydliga, men också även i Hanna Fahl-listan.
Men det är intressant. Jag tror att det kan vara intressant för lyssnarna att veta lite så här. När podden började så ringde Carl mig och så här, pitchade idén och sa så här typ så här: ja, men de här människorna som jobbar med kommunikation och sånt här, poddgrejen är nästa grej. När podden breakar, då måste vi vara där. Jag väntar fortfarande på att podden ska breaka.
Ja, men jag ska villigt erkänna, alltså så här, ska vi dra en liten bakgrundsmetastory på 45 sekunder, så kan man väl säga så här. Egentligen, det var ju Gabriels idé från början. Du ville starta en podd när du var aktiv i Centerstudenter, som skulle vara mer än liksom typ vad IFM-podden är nu. Ganska trevlig, men med typ 20 lyssnare.
Mer, man utan att liksom, vad heter det, förhäva sig alltså mycket, mer filosofiska rummet.
Ja, men exakt.
Det är så jävla trevlig ton.
Jo,
på något sätt.
Ja. Ingen svarar på frågorna, alla bara säger så här: åh, intressant, men jag tycker frågan är felställd. Och så säger man någonting helt jävla annat. Jo, men absolut. Men du ville ge ut en tidning och sen ville du ha en podd om tidningsartiklarna.
Ja,
det var extremt seriöst.
Jag lyckades inte med någonting.
Du gjorde ingenting av det du företog dig. Du har lyckats med en massa annat här i livet. Skitsamma. Då blev jag lite inspirerad liksom, av själva konceptet. Tänkte att så här, okej, Twitter var liksom förra valrörelsen, eller liksom sociala medier är så jävla hett och det är massa människor som typ tjänar massa pengar helt oförtjänt, för de kallar sig själva experter, de kan ingenting om någonting. Fan, podden är på gång. Han, och så här, då tänkte jag, no offense på dig Gabriel, du och jag har no sex appeal i eten. Vi behöver någon typ av go-go-dansare i podden. Vi ringer Hannes, han har en sexig röst liksom. Och typ mitt enda mål
mer
var
typ... sexigt utseende, sexig röst.
Ja. Därför kör vi radio.
Ja. Du och jag har ju mer ansikten som passar för radio liksom. Mm. Hannes är ju mer en tv-personlighet som vi har sett i Aftonbladet TV till exempel. Skitsamma. Men mitt enda mål var i princip att så här, när typ Resumé skriver om liksom så här, den nya politiska påverkansplattformen inspirerad av någon jävla överdrivet hypad amerikansk senatorpodden liksom, då ska vi vara där. Det är gått helvete. Men det har gått bra på massa andra sätt.
Ja, och det är det som är det konstiga. Att det ändå är, och det kanske är en spaning. För jag, du nämnde filosofiska rummet, Gabriel. Som ändå är, kanske inte är gränsen mellan politik och annat. Det är ganska ofta politiska diskussioner som oftast landar i att man egentligen borde vara vänster, för människor vet inte sitt eget bästa, typ, i min bild av det. Ja, men människor äter för mycket socker. Det kanske är bra med socker och fettskatt. Typ det jag minns senast från filosofiska rummet. I alla fall, jag lyssnade en del av den här podden är ju att jag håller på att ha noja över att jag inte borde berätta saker som får mig framstå som ointelligent, inte särskilt, inte särskilt akademisk och allt fan vad det kan vara. Och då kommer den del 72 av det. Jag lyssnade kanske för första gången på Spanarna i helgen. Och min
det känns som ett sådär typiskt överhypat program, ett program som folk älskar att såhär, berätta att de lyssnar på. Och jag lyssnar ofrivilligt på det då och då, om man typ sitter i någon bil. Jag äger ingen bil, för jag bryr mig om miljön och så vidare, och så vidare. Skitsamma, då hör man det. Jag har fortfarande inte riktigt, för så jävla imponerande är inte. Nej, men det är ju en massa stim.
Det är väl det hela poddsvängen har liksom satt perspektiv på.
Jag menar,
alltså, mycket radio är ju bara liksom poddar, kanske tvärtom. Men särskilt den typen av program där det egentligen bara är det samma koncept som podden, att man har lite ämnen som man spånar vidare på.
Hela deras...
Men det de gör är att de har ju faktiskt förberett sina avsnitt.
Jo, men Sveriges Radio på helgerna. Inget innehåll, men en massa stim typ. Men sen så har vi också så här, men sen klagar vi på typ samtidens innehållslöshet och plastighet. Och man bara, ja, det är fan P1 som står för det plastiga typ.
Men då kan jag säga att då kan jag göra det här till kort företagsekonomiska podden. För jag har en spaning utifrån Spanarna, som är att liksom och det som hade med podden att göra, vi hade då ett tydligt mål som var, men vi vill ändå nämnas när man pratar om vilka påverkanspoddar som finns. Det ska ändå inte sticka under stolen med. Det har vi totalt misslyckats med. Vi har fått massa andra benefits, framförallt själsligt och socialt med varandra, av detta. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men att synen på strategi inom organisationer har ju förändrats väldigt mycket på sista tiden. Man började back in the days, det var väldigt mycket strategi som plan. Man har en tydlig plan, översätts till poddvärlden. Vi ska slå igenom och nämnas i resumé en gång. Bababa. Strategi som plan. Gick åt helvete. Då började man med den synsättet som jag tror ganska mycket på, som har de med Spanarna att göra. Det verkar luddigt, men in the long run så kommer det fram liksom någon tydlighet i det. Nämligen strategi som process. Vi skulle inte haft ett mål. Vi skulle bara haft podden som en process, vägen fram mot någonting. Och då hade vi varit med något livsstilsmagasin. Härliga hund. Allt om båtar. Oklart vad. Allt om båtar. Vad lyssnar du på i din buster på sommaren? Ja, och så nämner de PK-podden, intervju med oss tre när vi sitter på en jävla akterskuta och filosoferar.
Är det här någon typ av samma argument som gäller för grundforskning, att man ska liksom ta det lugnt med de uttalade liksom målen för resultaten, utan vägen
inte,
är målet och
jag
så vidare.
Jag sysslar inte så mycket med högskolepolitik. Nej, och högskolefrågor, så jag vet inte riktigt.
Det är svårt att koppla. Ja. Nu ska vi avsluta det här metasegmentet snart. Men jag har nog aldrig sett, jag har nog alltid sett det som en process snarare som ett mål. Jag kommer ihåg när vi började prata om den här podden, eller liksom började spela in och testa lite grann markerna, så hade vi ändå lite olika syften, tror jag. Där någon av oss i alla fall hade det mer som ett mål.
Name names.
Hannes ville bli mer känd inom Centerpartiet och externt inom politiken, skapa ett varumärke. Carl ville skapa opinion inom partiet och generellt i politiken, medan jag ville utveckla, ha en anledning att prata om politik och utveckla mina resonemang och bjuda in en massa gäster som skulle vara smartare än vi. Bara som en passus. Så jag har nog aldrig mer sett det som en process än ett mål själv.
Ja, ja.
Men det har inte hjälpt.
Nej, det har blivit vad det har blivit liksom. Ja. Processen fortsätter. Men jag har tänkt mycket på det där faktiskt. Det var inte bara att jag ville slänga mig med Mintzbergska resonemang, utan jag har ju nyligen, det är därför jag låter så kontinental på rösten just det här avsnittet. När vi spelar in har jag nyligen landat från Lisboa, där jag var på ALDE-kongress, Alliance for Liberals and Democrats of Europe. Eller Alliance of Fun, whatever.
Vilket är?
Det är då det parti som Centerpartiet, Folkpartiet, Radikala Vänster bland annat, tillhör i Europa.
Om jag då får ta ner på liksom, inte Economics 101 utan Political Science 101, så har ju då Danmark det märkliga systemet att vänster och så vidare är liberala partier.
Ja, ja, stämmer.
Vilket har historiska förklaringar att liberalismen och vänstern, ja. Och så vidare.
Ja, det var väl ja, och man satt väl ändå till vänster i det franska parlamentet, tror jag. And bam, 50 avsnitt sen framstod jag som intellektuell. Trevligt.
Men då kan vi ju bara sluta.
Ja, då lägger vi ner. Målet har nåtts. Nej, men och där på den här kongressen så var det partier från hela Europa. Både partier som har representanter i Europaparlamentet och partier som inte har det. Både partier som har gått väldigt, väldigt bra, till exempel D66 och framförallt partier som heter Neos från Österrike, och partier som är fullständigt bara slagna i spillror, till exempel
Folkpartiet.
Nej. inte i Europaparlamentsvalet, även det gick ju sämre, men Lib Dems till exempel från England, som gick från extremt många mandat till typ, ja, eller inte typ, till ett.
Men och, alltså, helt ärligt, de gick, har väl ändå gått från väldigt få mandat till extremt många mandat till väldigt få mandat igen.
Så kanske det är. Jag känner inte till den långa processen.
Åh, där raserades din intellektuella. Då är vi back in business.
Jag hävdar ändå att det är, så här, det är väl inte särskilt intellektuellt att ha koll på vad som hände i början av 2000-talet. Nu snackar vi liksom France Revolution, liberté, égalité och fraternité, eller vad man nu säger. Då vill jag hävda då att jag har en liten spaning och en teori om politik, som är att ju högre upp man kommer, eller ju mer större och abstrakt det blir, desto mer blir politik bara som en process där besluten fattas mer och mer sällan, och det är bara en allmän diskussionsklubb för att föra saker och ting framåt. För den här kongressen höll på, vi var åkt, landade på torsdagen, kom hem söndag ganska sent. Kongressens aktiva tid var 2 timmar, varav då kanske 20 minuter var att det var fel på röstningsdoserna när vi skulle välja person till ALDE Gender Board. Vet ni hur många kandidater det var?
Nej.
En. Vi röstade om 4 gånger för att röstningsdoserna inte funkade. För man kunde rösta på ja, nej eller avstår, trots att det var en kandidat. Så att det skulle alltså krävas att hela kongressen, eller men jag vill säga, förlåt, 50,1% röstade nej, att de inte ville ha den enda kandidat som fanns i posten. Helt bizarr.
Och då tänker jag så här, och då var det 50,1% som gjorde det.
Nej, det var en som inte ville, om jag minns rätt. Och sen så typ alla ville, väldigt konstigt. Och sen så tar man då ner en nivå där ja, men man ändå haft en del insyn liksom, är väl ändå så här regeringsarbete, man vet vilka man ska prata med på samordningskansli, tjafs, 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 man förstår att ja, riksdagen, ja, det var fint, och jag är besviken som fan att jag inte sitter där, men det händer på i Rosenbad och på samordningskansliet. Babba. Då vet man hur de processerna är. Lite mer konkret. Flyttar man ner ytterligare en nivå till typ kommunstyrelsenivå, så är det skitkonkret verkligen. Bara, här ska den där lekparken ligga. Det här har vi inte kompetens för egentligen att bestämma, men nu gör vi det ändå. Och så flyttar man ner ännu längre ner på typ, ja, blir det då? Ja,
köksbordet.
Ja, precis. Nej, men nämndsnivå, så är det så extremt konkret. Bara, vad ska gatan heta? Ja, de här strategi, långsiktiga beslut. App, app. Lite låg beslutsnivå för detta. Det där var för abstrakt. Att liksom, ju högre upp man kommer, desto mer i politik som process. Och då tänker jag så här, om vi hade en världsregering, skulle de bestämma eller bara ha liksom post-it-lappövningar och bara processa kontinuerligt? Ett, köper ni spaningen? Två, hur skulle världsregeringen agera?
Jag köper spaningen, och jag är också väldigt rädd för frågan, eftersom det som du har liksom fällt ner bron över vallgraven in till haveristslottet, att prata om liksom FN eller någonting annat, att så här, det vi har sett hittills, liksom, den empiri vi har på internationellt samarbete är ju att det är ett jävla tjabb. Mm. Vilket ju då är också ett så här klassiskt, naivt argument. Så här, åh, det tjabbas så mycket i demokratier. Kan vi inte bara ha en stark ledare som bestämmer?
Det är ju jättemånga som säger det.
Ja, men det finns ändå, det finns out there. Jag, nu slänger jag iväg en ogrundad spaning om jänkarnas liksom misstro mot såväl president som parlament. Att så här, det är för mycket käbbel i Washington, vilket det såklart är. Men så här, och i Kina typ nu, ja, men det har jag hört flera gånger när vi ska bygga tunnelbanan här i Stockholm, så här, fan, 2022, i Kina bygger man ju fan 15 gånger mer tunnelbana, det tar ett år, de bestämmer någonting och så blir det så, fy fan.
Fy fan eller fy fan, vad bra.
Ja, det är snarare den liksom bisatsen eller appendixet efteråt, vad bra.
Men alltså, jämförelse med FN i halta ju på så många olika plan, jag vet inte vad jag ska ta med till, det är ju inte ens...
Ja, men ta det till någonting, säg någonting. På vilket sätt? Det är väl det närmaste vi kommit en världsregering. Folk ska försöka komma överens, och sen så har vi Putin på ena sidan, och så går det åt helvete.
Förvisso, ja, men den är inte heller liksom, den är inte folkvald eller någonting. Det är ett samarbetsorgan. Det är klart att det inte kommer komma fram till någonting. Ja,
grattis försöka folk välja en internationell ledare, där Kina kommer och bara, hej, vi har nästan 1 miljard människor. Sen kommer Indien och bara, vi har 1 miljard människor. Mm. Nu väljer vi människor. En man, en röst. Det är väl det västerländska demokratiska idealet. Ja. Sen gick det åt helvete. Eller?
Ja.
Är du för en världsregering?
Nej, jag vet inte riktigt. Det beror på vad den ska ha för beslutsmakt. Det är inte som att FN har så mycket beslutsmakt.
Klimatfrågan är till exempel en global fråga som borde beslutas över nationsgränser. Utsläpp känner nämligen inga gränser.
Nej.
Skulle du känna dig trygg? Nej, fy fan.
om, vi håller inte på att diskutera om det skulle vara en sån världsregering.
Nej, men jag köper din spaning. Vad var din andra fråga egentligen?
Nej, men spaningen, jag kan också bara säga att om man tittar på till exempel mellanstatlig eller överstatlig nivå EU, vilket väl egentligen är det som är relevant i det här sammanhanget, eftersom det handlar om ALDE, det europeiska liberala partiet, så finns det väl en jävla massa möten och sammanträden där det framstår som att man bara käbblar. Men det tas ju en jävla massa beslut och man tar ju ganska många stora steg i liksom en, för att utöka integrationen mellan Europas länder, inte minst på ekonomiskt område. Det är inte som att det bara... Helmut Kohl sitter rätt i smör. Ja. Men därefter så tog de ändå beslut. Om Maastrichtfördrag och annat.
Nu vill inte jag... Jag vill på intet sätt förelämpa dig och att du har liksom förlorat 4 dagar av ditt liv på en ALDE-kongress. Men frågan är hur mycket av den typen av beslut som du pratar om som är viktiga och som rullas ut i vad som kallas en regleringstsunami, till exempel på det område där du och eventuellt jag är aktiva när det gäller finansmarknaden. Alltså hur mycket är det? Visst, det finns enskilda personer, till exempel Gunnar Högmark vet jag hade en viktig roll i liksom olika direktiv och så vidare och så vidare. Men annars så känns det som att det finns något ganska halvdolt, och det här är inte konspiratoriskt, utan jag bara konstaterat att det är snarare tjänstmän än politiker som sitter och arbetar för kommissionen och bara producerar PM.
Man kan ju gå in och kolla, man kan gå in och kolla på europaportalen.se och sådär, skitsamma, vi är inte sponsrade av dem. En hemsida om EU där det står liksom hur många tjänstemän som är anställda, och det är ju, jag tror det är 20 000 anställda av kommissionen liksom.
Och då är ju deras argument såklart att sett i förhållande till folkmängd i hela EU så är det väldigt lite i förhållande till hur många liksom statstjänstemän vi har i Sverige till exempel. Ja, vilket säkert. Såklart finns en poäng i, även om då deras jurisdiktion, om det nu är det korrekta benämningen, men alltså deras, de arenor,
är mindre i förhållande till folkmängden än vad den är.
Ja, exakt, de ska ju inte ägna sig åt så jävla mycket.
Sett egentligen till antal kronor de roddar över så kanske det är ganska många.
Ja, vem vet, det är ganska lätt att kolla upp om man vill. Det tänker vi inte göra.
Nej, men och då, men då tänker jag så här, ja, nej, men hur många liksom konkreta beslut tog vi som liksom då leder till massa lagar och regler? Nej.
Ja, men många, det är väl det som är poängen.
Nej,
jag tror inte jag och nej.
Men däremot så de här processerna är ju, om man ser, jag borde ha förberett en liknelse och kommer genom att säga att jag borde förberett en liknelse försöka komma på en, och jag har kommit på en liknelse nu. När man kör såna här
jag kan bara se, jag vill bara poängtera det. Det är precis som med om hans kreativa process in real time.
Ja, det finns ett spel som är en box, en så här ratt på ena sidan, en ratt på andra.
Ja.
Eller små liksom pinnar. Ja. Och så massa hål.
Ja.
Man tar sig liksom närmare målet. Man kommer inte fram, men man kan liksom ramla bak. Och där framme liksom, i hålet, det är någon form av lagstiftning.
Den är intressant för att den är ett x antal steg framåt, alla steg bakåt.
Precis, mycket rimligt. Det var till exempel så väldigt nära att det blev ett steg bakåt, och det kommer inte gå in på för att det är en väldigt lång och känslig process. Men, nej, men inte så. Jag menar inte så att det är, liksom, vi kan inte prata om det här, utan för att det är för krångligt. Eller ja, vi kan inte prata om det av kompetensskäl, inte av känslighetsskäl. Det var lite känsligt för det är ett parti med ALDE från Katalonien och ett spanskt parti som ville bli med. Och de är ju inte helt eniga.
Det är ju en bra grund för känslighet.
Det var en bra grund för känslighet. Kulan ramlade inte i. En person höll ett väldigt känslosamt och bra tal. Vi upplevde, vi som var där, att kulan rullade lite framåt. Det var väldigt bra. Men då, det som gör det här politik som process, det känsliga i det, kulspelet liksom, är ju att processer är ju att man inte, när man fattar skarpa beslut, bara rösta ja eller nej, okej, då är man ju mer konstant på något sätt. Man behöver inte alltid vara med, men liksom, ni förstår mig, det är så himla konkret. När det är en process, då räcker det med att någon slumrar till mentalt för 10 sekunder och bara, vad fan, kulan har helt rullat till rad 47 eller vad det nu är i det här spelet. Och det var väldigt nära att det blev så. Och där tänker jag hypa Centerpartiet som stoppade det. För det var en skrivelse om säkerhetspolitik som var, ALDE ska verka för förhandlingar med Putin om en ny säkerhetsinfrastruktur i Europa. Och vi bara, what the fuck står här? Det var inget liksom skarpt beslut, utan det var liksom så här, ah, det här är någonting vi borde jobba med. Och gick upp och så diskuterade vi om det lite, och sen så ändrades det. Då hade ju kulan kunnat rinna iväg åt Fanders, att man ska börja förhandla om gränser.
Och Vladivostok.
Den representanten från Centerpartiet som ansvarar för den här frågan gick bland annat upp och sa så här: vi kan ju besluta det här om ni vill, men då är vi på första sidan av Pravda imorgon. Och fick ett litet fniss, men framförallt gillande från andra i salen. Och den här spaningen spårar lite, men det jag försöker komma till är så här: det farliga med att det är processbiten är ju att man har lite dålig koll på vart fan det barkar.
Men är det inte så här, nu återigen så kommer jag låta som en konspirationsteoretiker även om jag inte är det, är inte det här det mest effektiva sättet för den, liksom toppen i de här olika hierarkierna att hålla the minions liksom lugna, att man känner att man är med och man får debattera och bråka och heppribepribep, och sen så tar man beslut där formuleringen är typ att man ska verka för det här, man ska verka för det där, och sen så är det ändå bossen som väljer vad man ska verka för. Det är ju liksom samma sak på partistämmer. Att så här, ja visst, Moderaterna är ju för att vi ska ta bort värnskatten. Tror du att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt brydde sig ett skit? Svar nej, liksom.
Så kan man se det. Det finns det dels här,
och
den
och sen kommer Giefer Hofstadt och håller ett keynote speech om någonting som ingen jävel bryr sig om, och så har vi slösat 2 timmar på det, och sen så åker vi hem. Alla känner att man var där och var med i processen.
Och sen så gör han ändå som han.
Ja, sen gör alla vad fan de vill ändå. Skitsamma.
Ett mer, more integrated Europe.
Ja.
On more. Jag tänkte inte gå in på det där. Men han höll ett keynote speech.
Ja, jag vet att han brukar göra det.
Ja, han är gruppledare då.
Mm. Och tokig.
Tidigare premiärminister i Belgien. Bättre än många andra gruppledare kan man säga i Europaparlamentet.
Men fortfarande tog.
Ja, det hör inte hit. Men ja och nej. Det beror ju på vilken värdering man lägger i de här processerna. Om det påverkar liksom, partiet på en lägre nivå. Om det påverkar mepparna och allt vad det kan vara. Alltså Europaparlamentarkerna. För att det handlar ingenting där om vilka partier som är störst eller starkast. Utan vilka är smartast och mest strategiska. Vilka har förberett sig mest? Vilka har flest förmöten? Det är en spaning, om vi inte kommer på något annat att prata om, så kan jag prata om att det är egentligen inte konstigt att alla nordiska partier bara träffas och pratar. Det var skitbra, vi tycker väldigt lika, framförallt kanske i vissa klimatfrågor. Men det här med att utgå från att liberaler då i Norden per automatik tycker mer lika än liberaler i som Tyskland och Sverige. Det är inte nödvändigtvis så, även om det ofta visar
det
sig
visar
vara
sig
så.
Ofta vara så.
Ja, och det är konstigt.
Ja.
Och det borde vi prata om, men vi gör inte det. Utan bara
jag har inte varit så mycket i internationell sammanhang. Jag kommer bara ihåg att när jag kom, min första internationella grej, min ungdomsförbundsversionen av ALDE, LIMEC heter det, och vi kom in på någon så här migrationsämnen i olika resolutioner och så vidare och så vidare, så kom man dit naiv, glad, liberal från Sverige, och sen så bara aj, det är lite olika än vad som anses vara liberalt i Italien och Sverige, men okej, nu kör vi.
Ja, det är i alla fall min spaning. Politik som process har aldrig varit tydligare än på ALDE-kongressen. 4 dagar, 2 timmar möte, varav 20 minuter var att rösta på en kandidat.
Apropå politik som process då, så finns det ju lite grann spännande politiska processer här på hemmaplan. Och som vanligt så lägger vi in en braska på att det här spelas in innan det sänds, så att det kan ha hänt vad som helst under den här tidsperioden. Så ni får se det som en spännande anekdot hur man kunde resonera om det här med budgetomröstningen, om man inte hade vetat det som man visste nu.
Ja, det är ju, här är ju inte interstellar versionen av podden där vi återvänder from the future för att berätta vad ni behöver göra. Nej, okej, okay, no spoilers.
No spoilers. Inga, inte heller några spoilers alltså om hur SD faktiskt kommer göra i budgetomröstningen i kommande veckan.
Mm.
Alltså, har man helt tappat bollen här, eller för att historiskt sett, nu finns det ju liksom ingen historik egentligen att gå på här, men om man tittar internationellt och så, blir det inte alltid den som orsakar ett nyval och så vidare straffad i ett nyval? Min uppfattning är liksom, jag har inte själv läst datan, men när jag har lyssnat på andra som har läst datan, så verkar det vara så i alla fall, att generellt så är man, det kan ju bero på såklart vilken anledning och så vidare, men det verkar vara så att
får man måla med de riktigt breda och fördomsfulla penslarna, så är ju
roller.
Ja, så är ju Sverige fortfarande någon typ av liksom land där pragmatism och lösningsfokus premieras, att så här, oavsett om man är höger eller vänster eller sosse eller moderat eller whatever, så är man typ så här, vad fan, landet måste regeras.
Ja, ett land där man har haft ett nyval senaste 100 åren säger väl någonting.
Ja. Så att jag tror att det där, det kommer inte bli någonting av det där. Däremot så är väl liksom,
men vad innebär det?
Ja, det innebär
att det blir inte nyval.
Ja.
Ja, men på vilket sätt kommer det inte bli?
Löfven styr med vår budget.
Nej, Löfven styr med sin budget. SD håller sig i skinnet.
Det uppenbarligen finns det 2 olika åsikter bara i den här podden.
Nej, jag menar inte att det kommer bli så. Jag tror också att de kommer hålla i skinnet. Men det är ju alternativ istället för nyval. Liksom.
Ja.
Mm. Men det kommer inte bli så heller.
Nej. Däremot så är frågan, en nyhet som kom för ganska många veckor sedan nu, att Alliansen väljer att inte bryta ut några delar av budgeten.
Mm.
Har ju också, tycker jag, flugit. Visst, det var typ nyhet någon dag, men sen så flög det ganska mycket under radarn. Alltså så här, okej.
Mm.
Personligen, jag håller inte bara för möjligt utan för troligt till och med att jag har fel här. Men jag blev väldigt besviken. Jag känner att man liksom sumpade ett starkt förhandlingskort. Att man så här, jag är helt för att gå tillbaka till den gamla praxisen som gällde, att man liksom tar budgeten i en klump och sen så ja, styr man och det är lättare på minoritetsregering och så vidare, så vidare, så vidare. Men det borde man ju kunna gå tillbaka till och fått någonting för det. T.EX. En höjning av brytpunkten av statlig inkomstskatt som sossarna och SD och de andra rödgröna partierna stoppade. Mm.
Men var det inte det också den diskussion, kom det inte ett beslut... det här borde man kolla upp. Så jag säger inte. Men vi borde kolla upp det på typ di.se. Förvaltningsdomstolen kommer väl med ett beslut idag om det var olagligt eller inte med att bryta ut den sådär.
Ja, förvaltningsdomstolen kommer med ett beslut idag som om man inte har läst juridik i några större mängder, vilket inte jag har gjort i alla fall, är ganska oförståeligt, som går ut typ, som jag förstår det, så har något så här, vad fan, det här borde inte tagits upp från första början nu, utan det här ska tas upp sen och bla bla. Alltså det var ju inget beslut i sak, utan det var ju beslut om att processen när det gäller liksom, ja, processen
processen var fel,
har processen kommit fram till, typ, i min liksom lekmanna uppfattning. Jag vet inte om ni har arga mejl, så får ni jättegärna skicka in det. På tal om det, så har vi fått vår första arga mejl till podden de gångna veckorna, att Hannes för två avsnitt sen, tror jag det var, pratade om sitt engagemang för Hammarby, som nu då har gått
fotbollsförening,
ja, heter det, i Allsvenskan igen, under en kort tillfälligt gästspel där, fick vi då reaktioner för att prata inte så jävla mycket om de där jävla Bajen.
vi tar till oss det. Inte utifrån, det här är ingen politisk podcast, inte en fotbollspodcast, utan
nej, utifrån, Bajen suger. Jag vet inte om det var underliggande då, att så här, kul väg att hitta diskussioner om engagemangen då, men att de är sämst. Ni borde prata om Perth eller Queens Park Rangers eller Crystal Palace,
eller Djurgården.
Det var nog vad personen föredrog.
Men i alla fall, jag vet inte vad vi var här. Jo,
men så här, man kan väl säga att rent politiskt så är det väl också ganska korkat. Alltså, du tappar ju, alltså om man tycker att det finns ett värde i att, oavsett vad man tycker om praxisen, och nu har man ändå ändrat på den, så finns det ett värde i att driva den politik som man gick till val på. Om man hade en möjlighet att göra det, även om man inte den utsträckning man hade velat, men åtminstone till viss del.
Jo, men dels det. Men
är det moraliskt rätt att inte göra det?
Nu tar du upp så här stora frågor igen.
Men det är ju återigen back till politik som process. Att man ser så här, ja, politik som praktik eller politik som plan bara rakt av. Ja, vad har vi för plan? Jo, vi vill göra det här och det här med Sverige, till exempel inte höja bensinskatten. Ja, bra. Eller vi vill satsa på det på, ja, men bästa exempel där man ändå har bitchat utskottet. Vi vill inte stänga Bromma flygplats, till exempel. Ja, men då skulle man kunna se det som så här.
Nu är inte det en budgetfråga, så att det bitchar man ju, men då.
Ja, true. Det är sant.
Okay,
det är sant.
Men vi vill inflationsjustera upp brytpunkten, till exempel.
Till exempel. Ja, och då det,
fast jag... det är ju budgetförstärkande, så det är frågan om man kan bråka om det. Man kan kanske, men de i höstas så gjorde de ju,
ja, för de bråkade hävdade att det var,
det beror på om man tror de laffar kurvan.
Ja. Det är precis sant.
Och Saco är på vår sida.
Ja, Robert Boye. Ja, ja, en jävla sport.
Mm. Ja. Det jag behöver säga är så här, man kanske då in the long run tänker att, ja, men det här har vi pratat om jättemånga gånger. Skulle jag gå med på att höja alkoholskatten om jag fick sänka inkomstskatten med mera än vad jag höjde alkoholskatten för? Ja, givet, även om jag tycker det är moraliskt fel att höja alkoholskatten. Man kan tänka samma sak här. Ja, men tjänar vi in the long run på att bitcha kring det här? Eller förlorar vi möjligheten att 2018 då verkligen genomföra de stora reformerna där vi sänker skatten för breda löntagargrupper, gör det mer lönsamt att arbeta?
Är det sjukvård, liksom sjuksyster du tänker på nu?
Och lärare, metallarbetare? Ja. Nej, det jag vill säga var, det var inte, här var inte ett sätt att slänga en talepunkt till Gabriel. Det var ett sätt att ironisera om att nej, man kommer inte gå till val 2018 på att sänka skatten, även om Sverige behöver det, medborgarna förtjänar det och moralen kräver det. Ja. Talepunkt!
Ja. Bra. Nej, men det är ju mycket människor som är mycket smartare än vad vi är, åtminstone än vad jag är, som har sagt att det här, att de tycker att det här är väldigt bra. Till exempel Andreas Berg har ju sagt att så här, åh, de spelar
inte för... medlem i Miljöpartiet.
Nej, det är han inte. Han är ju, har ju en bakgrund i Folkpartiet i alla fall, men han är väl någon så allmän liberal.
Han är medlem i alla partier.
Ja, amoralisk. Just det, han var ju det som någon typ av experiment i alla fall. Ja. Jag vet inte om han är det fortfarande.
Miljöpartiet gick väl med på att han var med i andra partier samtidigt. Ja. Ett av de få.
Ja. Men i alla fall, han bara, oh, de spelar forgiving tit for tat, och drog något så här spelteoretiskt argument att, så här, att det kanske var bra. Även Centerpartiets chefsekonom har ju drivit på det här och är verkar nöjd liksom. Jag vet inte, jag fick lite panik och typ var tvungen att fräscha upp mina spelteorikunskaper som jag har glömt bort för länge sedan, och läste någon så här någon turnering mellan olika sådana här spelteoretiska strategier, som någon, en kille som heter Axelrod, som inte är den demokratiska politiska liksom, konsulten David Axelrod som typ har hjälpt Obama, utan någon annan jävla data nerds Axelrod.
Och inte heller Axel Rose.
Inte heller Axel Rose,
och
korrekt.
Inte Axel Foley, som verkligen nej. Såg brottsbekämpning som
det
en
process. Det finns många Alex, ja, där ute i världen. Nej, men, och där det verkar ändå som att så här, rent liksom, i ett inte alltför dynamiskt setting, så verkar det ganska bra att straffa människor. Jag är lite orolig att sossarna kommer våldta alliansen in the derriere
nästa
gång ändå. Om man inte typ ger dem lite grann på tasken.
Mm. Men då kanske man...
Men jag kanske är så här ung, naiv människa.
Exakt. Och framförallt är homo economicus liksom tjofräs. Det finns kanske också ett värde i att respektera en process som man tycker är rätt.
Även när andra människor fuskar hela tiden. Ja, det här är ju väldigt...
Det är samma sak som att du skulle lika gärna säga, ja, men det, jag tänker inte betala skatt för att det finns människor som inte gör det. Fast de borde det.
Inte säker på att den liknelsen håller.
Varsågod.
Va?
Ta den så här.
Nej, men vadå, vänta nu. Det är väl snarare som att jag skulle snarare då kunna tänka mig att inte betala skatt åt dem, eftersom de inte bidrar själva till, alltså så här, om man tänker att man har två parter som antingen kan välja att samarbeta med varandra eller att då våldta motparten in the derriere. Om då motparten väljer liksom det här lite mer otrevliga alternativet, då är frågan, ska man då försöka samarbeta med dem? Alltså de här skattesmita människorna, de samarbetar ju tyvärr inte med, eftersom vi då har ett institutionellt förtryck som vi kallar välfärdsstaten, där som anonymiserar all typ av samarbete människor emellan, utan betalar in det till Skatteverket. Mm. Så jag har inga problem
med... Vi samarbetar ju med dem i bemärkelsen att de får ju del av det som...
Ja, och det är emot. Och det är ju väl de allra flesta emot. Jag hoppas att alla skattesmitare åker dit och inte får del av någonting som har med skattefinansierade välfärdstjänster att göra, utan då får pay the price.
Ja, där har vi lite olika ingång, men ja. Okej. Vad ska jag säga? Jag menar så.
Nej, men vadå? Du tycker det är rimligt att betala in skatt men ändå ta del av de skattefinansierade välfärdstjänsterna? Det tycker du är moraliskt försvarbart? Det tycker i och för sig många anarkokapitalister. Det kanske jag också tycker, när jag tänker efter.
Det beror på vilken. Du kanske inte ska gå på avgiftsfritt museum. Det du kan hävda är att du kan hävda på något sätt att du borde ha egentligen rätten till dina föräldrar och farfäders inkomster, men att du liksom retroaktivt tar ut dina välfärdstjänster för att det var stöld att ta ett tionde back in the days.
Här är bara, det här är förutom att det är PK-podden med 50, fick vi förut höra Hannes liksom kreativa process när han säger något roligt, tror jag.
Det var inte roligt, det var en liknelse.
Ja, en liknelse. Och Karls när han gör ett ideologiskt resonemang och ändrar sig. Det är fantastiskt.
Du är alltså för
never
att...
Och podden där jag live kommenterar vad som händer internt
backstage-podden.
Bara för att för två år sedan var det fotbollspodden, så fick jag skit för det, så nu är det kommentera sportpodden. Men du menar alltså att du tycker att du tar alltså planka.nu i försvar?
Nej, jag gör ju inte det. Jag gör inte det.
Däremot, du sa ju att det var okej.
Okay. Nej, jag sa
du betalar skatt precis, men du betalar, gör du skillnad på att smita från avgifter i den offentligt finansierade välfärden om man betalar mycket skatt? För om man betalar så här mycket skatt så borde man inte också betala en jävla fucking avgift. Exempelvis du plankar, nej, men betalar skatt.
Nej, jag tycker inte att avgiften nödvändigtvis har någonting mer att göra. Jag har ju läst, alltså,
du har läst väldigt mycket.
Nej, det har jag inte alls gjort. Jag har läst förvånansvärt lite, alldeles för lite. Men kanske den mest övertygande argumentationen för liksom civil olydnad på till exempel skattesmitarområdet är
boken som heter Civil olydnad,
nej,
kanske.
Som heter The Problem with Political Authority eller någonting liknande, från en typ kanadensisk filosof eller whatever. Där man liksom konstaterar att så här, vad fan, staten går inte under bara för att någon skiter i det, och om man inte vill vara med och leka så behöver man inte vara med och leka. Vem skadar det? På marginaleffekten är försumbar. Däremot så tycker jag att om man är en människa som inte bidrar, alltså har ett positivt nettobidrag till välfärdsstaten, så ska man heller inte utnyttja den. Däremot om man har ett positivt bidrag till välfärdsstaten, skiter lite grann i några avgifter, så kanske man eventuellt kan försvara att man ändå utnyttjar de här välfärdstjänsterna, för man har ändå varit med och finansierat den mer än vad man tar ut därifrån. Men däremot ska man inte leecha på andra människor i den bemärkelsen. Man kan inte skattesmita och liksom inte bidra med någonting och sen utnyttja sjukvården.
Men gränsen blir ju också hårfin. Jag håller med om att det här resonemanget också fallerar lite grann, men om man, du kan ju vara nolltaxerare till exempel och betala mindre skatt relativt sett, någon som plockar hem.
Ja, men det var det jag försökte problematisera.
Man gör en så kallad Claes de Fär.
Jag bara gjorde det lite tydligare.
Claes de Fär gör ingenting rätt.
Ja.
Men gör du skillnad i då sätter du liksom...
Nu är det här också att fråga ut Karlpodden.
Ja, men det är resonemang med Karlpodden. Ja. Du är helt oförberedd. Efter det, så släng...
fyra glas vin och två öl senare.
Ja, så ska du försvara nu. Sätter du liksom välfärdsstaten främst eller är nationens gränser före? Låt oss säga, är det mer moraliskt rätt om du då sitter med vid gränsen med en älgstudsare och smiter från skatt på något jävla sätt? Ja, du har någonting som ger dig avkastning som du inte skattar på. Sitter och försvarar landets gräns mot ryska ubåtar, som vi nu vet var här. Bitches, ni som inte trodde att vi hade rätt. Vi hade rätt. Men att du då låter dina barn gå i skolan fast du smiter från skatt, om du ändå liksom försvarar barnens skola. Har du mer rätt då än den som bara latar sig och smiter från skatten?
Kan du betala för välfärdsstaten innan tur?
Med din kropp.
Ja, trots att väljarna inte vill ha något försvar uppenbarligen.
Exakt, men väljarna vill fan inte ha opera heller.
De lider av ett
falskt medvetande. Vi får massa grejer som vi inte vill ha av staten. Ja. Då kan vi ge staten massa grejer som staten
inte
vill ha.
Jag tänker inte ens försöka framstå som att jag har några vettiga svar på den här frågan. Jag har en känslomässig aversion mot civil olydnad som jag inte riktigt kan motivera. Jag har en 5% fascist i mig som tycker att regler till får följas om det inte är... jag tycker att det finns en prima facie liksom skyldighet att följa regler om de inte är djupt omoraliska uppenbart. Mm. Och det tycker jag inte att den svenska välfärdsstaten är, tyvärr, ändå.
Tycker du, för att det här är en tangent, men
det är en process.
Svenskarnas partidemonstrationen, tycker du att den borde vara olaglig?
Det här har vi pratat om.
Har vi det?
Ja, det har vi gjort. Vi har varit inne och pratat om yttrandefrihetens gränser och liknande. Ja.
Har vi verkligen det?
Gabriel, det är okej. Ibland tror vi folk att vi är oförberedda. Det här är det mest förberedda vi har sagt. För att jag skulle då få in bara, det är ju faktiskt 50 avsnittsgrabbar. Det är klart att det är svårt att ha koll på allt vi har pratat om.
Just det.
Men det känns inte som att ni riktigt tog ställning om vi ska gå tillbaka till själva huvudfrågan, huruvida alliansen sålde sig för billigt här som någon typ av gatugående glädjepojke. Eller om ni är för den här nej, men jag säger inte att det är något fel. Jag säger bara att är priset för lågt eller för högt. Jag säger inte någonting om handlingen i sig.
Eller du vet att det här faktiskt var... inte alltså, du har ju inte sett slutresultatet vad de sålde sig för.
Nej, exakt, men fan, allting är en stor jävla gissning. Lycka till, alltså du kan ju inte bedöma typ Obamas prestation som president för liksom 50 år senare när du får se liksom geopolitiska utvecklingen.
Man måste ju
ändå kunna liksom sköna gissningar.
Ja, ja, okej, men
är du för eller emot att inte bryta ut delar av den SOSE-MP-budgeten?
Gissning eller inte, så tycker jag ändå att det appellerar till mig som person, min egen liksom konflikthantering, att det var
din
så...
konflikträdsla menar du i svaret.
Min sambo lyssnar på det här.
Ja.
Nej, jag tyckte att det var soft.
Ja.
Jag gillar grejen.
Ja.
Mm. Jag tycker inte att
det finns en dude move.
Nej, men det finns inget det var dude.
Vad jävligt Kungsholmen att göra så.
Ja. Det finns inget egenvärde i att skapa konflikter, särskilt inte i en folkvald församling
som ändå bygger på djupa ideologiska konflikter.
Bygger på.
Jaha, jag trodde det byggde på konflikter.
Ja.
Politik. Bygger ja. Ja. Ja.
Vad tycker Hannes?
Tack, spelteoretiskt, talepunktsmässigt eller liksom för Sverige. Jag tror att det är
netto, alltså, ja, men, summan
då
av
tror
allt
jag också
här.
Att det var bra. Ja. Vi förlorade valet. Låt deras skitpolitik vara i 4 år och sen så kan ni sitta där och bara fundera vad fan hände. Ja, ni var sämst. Ni ville ha ett färskt papper på en presskonferens. Första gången ni typ är i internationella sammanhang så gör ni bort det fullständigt. Lyssna gärna på två avsnitt.
Färskt papper.
Ett färskt papper. Give me, I have the wrong speaking paper notes. Då tänker jag att det kanske kan vara bra för Sverige att inte nyttja allt för mycket tidigare politiska krafters missagerande.
Ja.
Allt för hårt.
Eftersom vi ändå då tror på demokratins överhöghet så finner jag mig själv nedröstad. Det här var genialt.
Apropå demokratins överhöghet. Vi har en ny ordförande i Moderata ungdomsförbundet.
Grattis Rasmus.
Det här måste vi ändå
Rasmus på beröra.
Rasmus, han har ju främlingsfientlighetsdebatt direkt när han kritiserade Lorenz Tovats från Grön Ungdom debattartikel på DN. Anklagade deras nolltillväxt för att leda till främlingsfientlighet. Fick ett svar på Twitter av typen ha 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 från Muffs låga nivå. Ja. Bla, bla, bla.
Vi går inte in på Lores diskussioner. Nej, men det får man
vi kan säga... ägna resten på något och återge liksom Twitter-diskussioner mellan MUF och GU.
Ja. Nej, jag tror jag har debatterat med denna kar ett antal gånger.
Jag har aldrig hört hans namn förut. Du säger någonting.
Rasmus Törnblom.
Ja.
Ja.
Ja. Okej, jag har hört det förut, men jag hade inte hört det innan han blev vald.
Ska vi vara ärliga och gissa om han har hört våra namn oftare än vad vi har hört hans, tror jag.
Självklart har han gjort det.
Klart han har gjort det, Mike.
Jag hade heller aldrig hört hans namn förut.
Men fan är Rasmus liksom?
Noll emot.
Jag tror att, okej, så här, det här säger jag inte för att försöka skapa relationer inför politik som process. Men givet att han ändå går ut och kritiserar direkt hur Moderaterna agerat, givet att han ändå var ganska tydlig med öppenhetsspåret, så då får man ändå ge honom att han har någon form av tydlig riktning. Sen vet man inte om det här är sanktionerat med Anna KB liksom direkt, men...
Eller om det är en tydlig riktning rakt in i betongväggen som är liksom Moderata samlingspartiet.
Det vet man inte om det är. Vad man ändå kan säga är så här: vi, när den här podden spelas in, jag tänker inte säga när exakt det är, då har vi precis haft ett förbundsstyrelsemöte och beslutat vem vi ska erbjuda.
Vilka vi?
Centerstudenter, du presenterar mig början som ordförande. Ja, ni har ingenting med det här. Jag berättar vad jag har gjort innan jag träffade er. Vi hade förbundsstyrelsemöte och beslutade vem vi skulle erbjuda tjänsten som generalsekreterare. Den tjänsten utlyses för ganska länge sedan, så kan man säga. Rasmus valdes i lördags, var det, va?
Ja.
Idag blev det typ klart, några dagar senare, vem som är hans nya generalsekreterare. Hela kansliet är typ redan anställt. Det går jävligt snabbt i Moderaterna, får man säga. De är effektiva.
Är du bitter?
Nej,
är de lite
nej.
Som...
nej, men jag upplever att deras...
det är inte så mycket käbbel. Det är mer kinesisk exekutiv.
Men är det verkligen det fortfarande?
Partikulturer det jag... syns. Ja. Deras processer sker bakom stängda dörrar. Keep it in the family.
Ja, men det gör de väl. Det får man väl säga. Alltså, nu kunde jag antagligen ha det går att följa politiken, nyhetsflödet i politiken, närmare än vad jag har gjort de senaste månaderna. Men det känns ändå som att liksom, valprocessen kring Anna Kinberg Batra, alltså, det är inte som att det har varit en öppen webbomröstning.
Nej. Det kan man nog säga. Och det intressanta då är att de använder samma talepunkter i alla partier kring sådana här saker, fast folk gör på olika sätt. Det är det som är fel med talepunkter. Talepunkter ska ju anpassas efter en situation. När Centerpartiet hade sin öppna process, så sa man, ja, men nu är det viktigt att medlemmarna får säga sitt, bababa, vi har vår process internt, men liksom så öppet som det går, bababa. Och Moderaterna hade ju samma talepunkter, bara, ja, nu ska vi välja så här, vi tycker det är viktigt att medlemmarna får stöd internt och bababa, bababa. Säg som det, vi tänkte bestämma och sen får ni take a step back.
Men hade inte Anna Kinberg Batra själv lite andra talepunkter när, nu kan jag då bli kölhalad om jag säger ni fel namn, men jag säger Bo Lundgren valde, så att hon var väldigt kritisk till den interna processen då och ville ha mer öppenhet.
Ja, men det var då. Ja. Då var det ju inte hon som valdes.
Nej. Det, man kan ändra sig, det får man ha respekt för.
Jag
är lite orolig för att den här podden håller på att utvecklas till någon typ av så här bärsa Anna Kinberg Batra-podd. För att så här, hon kommer ändå vara en viktig kugge i någon typ av maskineri som vi eventuellt kommer tycka om och så vidare. Så att jag hoppas att jag blir positivt överraskad.
Hon är nästa statsminister.
Ja, kanske eventuellt, vem vet. Men jag är jävla orolig att Fredrik Virtanen mottalar Born and Raised och därmed liksom ligger på plus i min bok, har rätt när han skrev också på Twitter, nu eftersom det här är Twitter-recensionspodden, att Anna Kinberg Batra kommer boosta upp SD till liksom nya all-time highs med sin liksom något Stockholms-centrerade moderatism.
Tur att det finns andra partier som tar hela landet.
Ja, men lycka till. Det finns inga andra partier som är i mitten och tävlar om medianväljan med sossarna och liksom drar stora strömmar från den rödgröna blocken. Nej.
Fokus tolkar jag också Anna Kinberg Batra som öppenhets... fascist.
Ja. Lycka till. Ja.
Och det finns ju då idéer om att man inte bara ska vara taktiserande. Men absolut.
Man ska bilda opinion, inte bara följa den. Det tycker jag är rimligt.
Ja. Jag tror ändå så här, jag tycker ändå det är intressant. Jag som ändå är någon form av del av det lilla kugghjulet Centerpartiet, tycker det är fascinerande att kolla på det lite större kugghjulet Moderaterna och ändå se vad liksom vad för påverkan de har. Jag har ingen aning om vad Rasmus kommer ta vägen här i livet, men man kan ju säga att han fotade sig nu med ett gäng tidigare moderata ungdomsförbundsordföranden, kunde namnge alla utom en. För jävlar vad de sitter på bra positioner alltså. Det var Fjellner och det var Beatrice Ask och det var Hökis och Reinis och Anders Björkis. Det var liksom
Johan Forssell, är han riksdagsledamot eller? Ja, det känns som att han nästan har kommit kortast av de moderna. Eller Wikman var ju ändå Borgs man.
Tove Livendal är fan politisk chefredaktör.
Ja.
Nej,
hon borde ju fan bli ordförande för Moderata samlingspartiet.
Nej, men jag älskar Tove Livendal, men har inte hon lite så här Sanna Reinman-komplexet? Hon är skitbra i skrift, inte riktigt lika bra muntligt. Ja, säger inte att man inte kan öva upp det.
Kanske lite.
Den intellektuella potentialen är hög.
Men alltså, det hade funnits mycket potential. Mm. Anna Kinberg Batra, hon Tove Lifvendahl också är liksom såklart elitmänniska på många sätt. Mm. Men en mycket mer positiv framtoning och en humanist i ordets alla bemärkelser.
Ja, men, jag är inte emot.
Rasmus kanske kan styra upp det här. Vad sa du? Rasmus kanske kan styra upp det här i politik som process.
Ja, och vi kommer väl antagligen uppenbarligen få anledning att studera det här närmare i och med hamnens nyvunna intresse för process, politikens processer.
Ja.
Man blir ju också, man blir ju lite, jag vet inte, är man glad eller ledsen att vi skiljer oss så mycket åt jämfört med USA, där det känns som att de processerna är liksom 95% av politiken, så är det liksom olika överklaganden. Obama har liksom blivit impeached, vilket jag inte riktigt tror jag att han har blivit, eller om han har blivit stämd. Jag har inte ens koll. Ja, men blev han inte det nu till och med? Jag tror att de har lämnat in någon typ av...
Hur han dras inför riksrätt.
Ja, du ser hur dålig koll jag har. Ja. Nu lämnar vi det här eftersom vi framstår som idioter. Men jag bara
konstaterar... House of Cards, är det som... där.
Ja, men typ, alltså så där känns det verkligen som att så här,
ja, det är den, som
alltså att det maler på juridiska processer när det gäller allt från Obamacare till allt annat liksom konstant som så här, överprövar ibland och ibland inte.
Men det är väl den klassiska checks and balances och hit.
Jo, här har vi verkligen typ så här, för högsta förvaltningsdomstolen kommer beslut om att så här, den här processen kan vi inte hålla på och processa. Vad fan håller ni på med? Skitsamma, nu kör vi gubbar. Det är verkligen, de har verkligen en, ytterligare en dimension av sitt politiska, om man till exempel lyssnar på typ Slates Political Gabfest, som då Hanna Fahl tyckte var klart bättre än den här podden, vilket jag också delar den åsikten just. Så är det ju verkligen liksom, hälften av tiden går åt i olika så här, juridiska spörsmål. Liksom.
Mm. Yeah. Men det är, och det är ju intressant, alltså, det är ljuset av diskussionen om nämndemän och hit och dit, och nu växer den såklart upp igen med SD, får ännu fler nämndemänna platser i migrationsdomstolarna, big shock. Mm. Inte helt konstigt i och för sig.
Tenderar att bli så.
När man försöker stöd. Men jag menar, vi har ju bakat in den politiska agendan i våra domstolar ännu mer än vi gjort i USA, men lägger ännu mindre vikt och tillit till dem.
Mm. Vad menar du att vi har bakat in det ännu
vi
är, mer?
Vi har ju politiska nämndemän som tar beslut, men vi lägger fram samtidigt mindre, vi har samtidigt mindre tillit till dem eftersom vi lägger mindre faktiskt.
Ja, vi har mer politiskt i själva tillämpningen av lagen, inte i stiftandet av lagarna.
Ja.
Är det inte så?
Samtidigt som stiftandet av lagarna får större vikt relativt sett.
Mm.
Men sen kan man ju konstatera i och för sig att det finns ju möjligheter för det, alltså det, allt är ju inte bara processer i USA heller, utan vi såg ju bara förra veckan eller för någon vecka sedan, beroende på när man lyssnar på det här, att Obama tog lite beslut själv.
Jo, men och det urartar ju ganska, ganska snabbt i någon mer så här processbaserad grej, så här, vad kommer republikanerna då använda för att slå tillbaka? Kommer de då stoppa finansieringen av andra olika statliga myndigheter och bla 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 bla. Det så här blir ganska lite debatt om så här, är det bra eller dåligt att 5, någonting miljoner så kallade illegala invandrare eller vad fan det är, papperslösa inte deporteras. Skitsamma, nu pratar vi om typ spelet i Washington liksom.
Själva beslutet i sig. Ja.
Har han rätt att fatta det här eller vad kommer svaret bli bla bla bla.
Ja, men nu är faktiskt, jag tittar på klockan, som den partiordförande jag får vara i den här, den poddordförande, processen är över för denna gång. Tack för att ni har lyssnat. Vi finns ju på pkpodden.se. Där finns även lite härliga, för er som inte har upptäckt det, så finns det lite härliga sammanställningar över vilka gäster vi har haft, och så kan man, finns det lite direktlänkar till dem. Det finns lite härliga sammanställningar i olika segment och vad vi har tagit upp i dem. Så om man är en ganska ny lyssnare och vill grotta ner sig ytterligare i det som är det vi gör, så kan man gå in där och kika.
Eller skriva elaka kommentarer.
Det kan man också göra. Vi finns också på Twitter och Facebook och faktiskt Instagram, men det var länge sedan vi skrev någonting där nu. Tack för oss.
Hope that America is the place where we could make it. That's what makes us Americans. It's not what we look like. It's not what our last name is. It's not where we come from. It's not how we pray. What makes us American is a shared commitment to an ideal that all of us are created equal. All of us have a chance to make our lives what we will. For generations, America by choice and Americans by birth have come together to renew that common creed and move this country forward that brought us to this moment.
That is the legacy that we now have to deliver to the next generation. Thank you, Nevada. God bless you. God bless the United States of America.
Svart och vitt, det är helvete och himmel. Är marginalen eller mitt, det är sömnen eller svindel. Och jag famlar omkring utan koll mellan ett och noll.